klicket i klick och så snurrar avsnitt 131 av Svenska Yles politiska podd Politiken igång. I studion sitter politiska journalisterna Sofia Kajander samt Freddy Wahlström. Jag är programledare och heter Joakim Runt. Favorit, markera oss på hjärtat. Tack. Tryck på alarmklockan så får du notiser vid varje nytt avsnitt. Tack. Sofia, vad har du funderat på den här veckan?
Jag har funderat på Socialdemokraternas 50 stilar av kriskommunikation som har kommit fram de senaste veckorna.
Freddy, vad har du funderat på?
No, jag kom över en instans som på riktigt förstår och uppskattar den här värdebaserade realismen som vår president har, nämligen, och det är det kinesiska kommunistiska partiet.
Det ska vi återkomma till senare. Kvart över ett är klockan fredag eftermiddag när vi spelar in detta avsnitt.
Fredag!
Häng på! Hör ni, bästa, kära poddkollegor. Varför är det nu...
Akta dina ord nu.
Okej, okay. Jag lugnar ner mig. Varför är det nu tredje veckan vi ska sitta och fundera på hur socialdemokratiska riksdagsledamöter behandlar sin omgivning? Eller hur de inte gör det? Varför tar det aldrig slut nu?
Ja.
Det som har hänt den här veckan, alltså STT kom med sin grej där de har hört, de har intervjuat 5 icke-nämnda personer som vittnar om Tytti Tuppurainen den här gången, det vill säga riksdagsgruppordföranden, och att hon har betett sig väldigt dåligt mot assistenter.
Förutom de här 5 anonyma som de har intervjuat, då får man anta face to face, så hade de skickat ut en enkät som man kunde svara på till assistenterna. Som assistenten då anonymt kunde svara på. Så att STT själv inte visste vem det är som svarar. Nu visade det sig visserligen att den här enkäten kunde man dela ganska enkelt. Vår kollega Hannu Tikkala kom över den här enkäten och kunde ha fyllt i att han tycker att Tytti Tuppurainen betett sig dåligt om han ville.
Vem som helst kunde delta i...
Men min uppfattning är det att man har utifrån de här anonyma enkätsvaren som var assistenternas svar, får vi anta. Sen har man gått vidare på de svaren och gjort intervjuer. Och då är det lite oklart. Vi vet inte exakt vem man har pratat med då. Alltså det är aktörer inom Socialdemokraterna.
Just det, det är aktörer i ordet. Det är, vi vet inte om det är assistenter eller ledamöter.
Nej,
eller
det är,
veteraner.
Det är mer
eller...
än assistenter åtminstone. Vi vet att det... Ja.
Och vi kommer inte att få veta det eftersom det STT i normal journalistisk ordning har sina egna källor och de kommer inte att avslöja källorna hur mycket vi pratar om det här.
Nej, och det som framkommer där alltså är att Tuppurainen skulle köra jättehårt med sina assistenter. Man skulle måste byta ut hennes assistenter jätteofta för att de blir sjukskrivna. Hon generar dem offentligt, hon får dem att gråta offentligt, hon skriker åt dem i offentliga sammanhang och så vidare och så vidare.
Och riksdagsledamöter.
Att hon skriker åt dem också.
Ja, det är en sån här generell stil tycker jag som har pekats ut.
Mm. Hon skriker åt alla.
Mm. Vissa saker så dementerades, till exempel det att hennes assistenter skulle bytas ut oftare än andra, vilka då inte... i fallet. Nej, alltså, har jag inte själv räknat år hit och dit.
Hon själv sa att hennes ena assistent från 2019 och den andra assistenten från 2022, om jag minns rätt. Men alltså hon själv höll en presskonferens ganska snabbt tillsammans med partiledare Antti Lindtman.
Och mycket
hon...
snabbt. Alltså det var så att på förmiddagen släppte STT den här artikeln. Tidningshusen och vi också här på Yle, vi publicerade den. Några timmar efteråt kom pressmeddelandet att nu ska SDP hålla en presskonferens där, så det var liksom tjong på att det var liksom, ja, de tänkte att nu måste vi genast hålla den här presskonferensen. Och innan den här presskonferensen som hölls på eftermiddagen i riksdagen, då
du var där.
Jag gick dit, ja. Lindtman Tuppurainen kom ut för att bemöta de anklagelserna. Så då tänkte jag och säkert de andra kollegorna, säkert du också Sofia, så vad kommer du nu att säga? Att det där, jag åtminstone tänkte att nu är det en stor chans att det kommer liksom ut så här som man nu för tiden ska göra. Man ska komma och säga att vi tar emot allt, vi erkänner allting, vi ber så mycket om förlåtelse, så nu ska jag ändra, jag är så ledsen och så här.
Jag tänkte till och med att kanske hon tänker avgå, vet du, att därför håller hon en presskonferens. Det kändes så liksom stort.
Hon har ju frontat det här, de här tidigare anklagelserna då gällande Berg och Kokko och Asell och sagt just det här, alltså att det här kan inte vara ödmjukt, ska vi gå igenom det här ska utredas till grunden, så här ska inte någon behandlas. Men Tuppurainen steg ju fram i presskonferensen och sköt ner varenda stavelse som STT hade presenterat i sin artikel. Vi kan höra hur det lät.
Olen toiminut näiden kysymysten parissa lähes koko poliittisen urani. Enkä ota näitä väitteitä, jotka kohdistuvat itseenikään mitenkään kevyesti. Mutta ne väitteet, joita STT-jutussa on, eivät pidä paikkaansa. Kuvaukset toiminnastani eivät vastaa todellisuutta. En ole toiminut niin, kuten STT-jutussa väitetään.
Me olemme itse sövässä, että ne vastaa Aleksandruurit.
Men vad tänkte du då när hon alltså steg fram och sköt ner allt? Så att det här stämmer inte överhuvudtaget.
Tuppurainen och partiledaren Antti Lindtman tog sen gjorde och sa att han ger sitt fulla stöd till Tuppurainen. Och han i lika hårda ordalag sa att han hade aldrig sett Tuppurainen höja sin röst. Så att, att det här stämmer inte. Att det här är, de sa att det här är för ljuget och liksom nöjde sig inte med bara att säga att vi känner inte igen oss i det här.
Ja, det var nog ingen ursäkt. Nej. Och det var nog inte heller, tror jag, så stor betoning på att de skulle utreda det här något vidare. Visst var det så, du var på plats, lyssnade noggrannare.
Tvärtom sa hon ju att hon kan stämma dem. Det kan bli polissak.
Den här utredningen skulle ha varit då att de som har gjort de här anonyma anklagelserna får komma till mig och prata om dem, sa Tuppurainen. Det vill säga exakt det som man inte ska säga.
Ja, alltså båda uppmanar liksom att om det är till exempel riksdagsledamöter som ligger bakom de här anklagelserna, så får de stiga fram med eget namn. De gjorde liksom någon slags skillnad på att det är inte assistenterna nu som tycker det här, utan det. Att de misstänkte att här finns nu någon annan som försöker svartmåla eller på något sätt att det finns en maktkamp i bakgrunden.
Kan vi ta fasta på det där? Ja, för det där alltså jag levde i tron just då att nu har då STT, det är just assistenter, och vi kommer att fortsätta de diskussionerna med att det, just det, hur assistenter behandlas och så här, och det är de som har tagit sig. Men de var ju, Lindtman och Tuppurainen var ju genast på det här med att det är riksdagsledamöter. Hur kunde de veta det?
No, det var väl, eftersom det stod just att det är aktörer inom Socialdemokraterna som man sen har intervjuer, de här fem intervjuerna i STT. Så det var väl då, det gav skene av att det inte bara är assistenter.
Och sen det att det där man talar om hur Tuppurainen har betett sig på riksdagsgruppens möten, som menar då Lindman, att det är då riksdagsledamöter själva som har suttit där.
Ja. Vilket ju inte stämmer, alltså alla kan vara på de här veckomötena, det kan vara annan kanslipersonal där, det kan vara assistenter där också. Okay.
Min omedelbara liksom tanke efteråt var att när de så här hårt liksom förnekade och skickar förolämpningar tillbaka så att säga nästan, så då tänkte jag att då är de, Lindtman och Tuppurainen, ganska säkra på att ingenting mer kommer att grävas upp några komprometterande bevis mot Tuppurainen. Att de tänker att nu står vi fast här och vi vet att liksom det kommer inte att komma något konkret. Ja. Därför kan vi smeta på nu som...
Alltså det är ju en oerhört riskfylld strategi att gå till attack i det här läget. När det ändå gäller liksom subjektiva upplevelser. Alltså det är någon som har... Någon säger att den har upplevt olämpligt beteende. Och att det är ju... Det är jätte liksom riskabelt att då gå och säga att de här människorna har fel.
Vad tror ni, varför var de så sturska där?
Och jag tror ändå också att det är så att de är säkra på att de har så mycket stöd inom partiet.
Det, och sen så tror jag bara att båda två upplevde så starkt att det här stämmer absolut inte. Vi vet ju inte exakt vad sanningen är, men när man ser på reaktionerna, hur många som har backat upp henne, många i riksdagsgruppen och så vidare, veteranpolitiker, så ser det ju ut nog enligt alla vittnesmål som att de allra flesta inte upplever att hon är obehaglig eller osaklig i sin stil. Att det känns som att det är lite så här subjektivt här, medan vissa uppenbarligen upplever det som obehagligt. Men jag tror att det finns en ganska bred uppfattning om att hon inte är osaklig.
Men sen kom det samma kväll, så kom det ett mejl till redaktionerna, underskrivet av 34 medarbetare i SDPs kansli, de flesta assistenter själva då, till olika riksdagsledamöter. Den stora majoriteten av alla riksdagsledamöters assistenter skriver under då, det här mejlet var det stod att vi känner inte igen Tytti Tuppurainen, hon har henne jättebra.
Ja, det kom väldigt snabbt ut. Där fanns ju inte, det var 34 namn, det var inte kanske alla, men jag tror att poängen med det här meddelandet var att få ut det snabbt så man kanske helt enkelt inte hann få allas underskrift på det. Men det var men speciellt.
En fråga där bara, just så Freddy var inne på, alltså det som man ju gör idag, vare sig någonting stämmer eller inte, det är att du pudlar, du är ödmjuk. Det. Därför, det är så vi jobbar nu för tiden.
Speciellt om det är så här känsliga saker.
Precis som... det. Och om fast då Lindman och Tuppurainen vet det här stämmer inte, men varför gör inte så? Absolut, vi tar det här på största allvar också. Det här ska vi utreda och vi återkommer så fort. Varför inte?
Därför, för att de vet en annan sak också. De är lite deras, vad de tror och tycker är att det är inte... att de vet varifrån det här liksom anfallet mot Tuppurainen kommer, och det är de gamla liksom de gamla fienderna inom partiet, ska vi säga. Det här liksom striderna, kriget inom SDP, rosornas krig har pågått sen man hittar på det här begreppet rosornas krig någon gång på 90-talet med Lipponen då, så hade liksom då nya aktörer kommit och tagit över de gamla smante och så här. Kanske det är därför att man, det är så här man talar till varandra och till sina fiender inom SDP.
Okej, och varför har SDP den här, vi har ju pratat om den här maktkampen här också i podden, varför har de det här då, sen då Heinaluoma och Lipponen på 90-talet? Varför en sån här uppdelning i olika läger?
Alltså det är ju ett stort parti. Helt som samlingspartiet består av mera liberala och konservativa. Så helt på samma sätt så finns det ju en spridning, åtminstone gällande den ekonomiska politiken, men också konservativ-liberal. Det är ett jättestort parti som ofta har suttit i regering. Det är helt klart att det finns en variation i...
Alla partier har säkert. Ja, SFP har absolut. Sina splittringar.
Ja,
men varför är det så att det inom Socialdemokraterna håller på ibland liksom... sprutar ut i offentligheten så att alla får se det, och som det nu alltså, så ser det ju riktigt fult ut. Alltså om man liksom skadar sig själv med det här.
Det är en bra fråga varför det har blivit så här, men det är ju det som är det stora problemet nu för Socialdemokraterna, att allting, varenda är en liten anklagelse vedras via offentligheten, och det är ju otroligt liksom upprivande för ett parti att behöva bemöta precis allt liksom via offentligheten. Jag menar, till exempel Samlingspartiet gjorde också en enkät här alldeles nyss, väldigt snabbt fick de den gjord, och då gick gruppordförande Jukka Kopra ut och sa att ja, nej, inte var det något speciellt med den. Att inga, liksom man
uteslöt... Om sån här felbehandlande. Ja, att vi har noll sånt.
Vi har ingenting.
Man sa att det finns inga så här sexuella trakasserier och något sånt. Resten tar vi tur med internt, sånt som gäller liksom mera arbetsklimat eller liksom stressade chefer. Att så kan man ju göra om man håller det liksom i sitt eget grepp och har en intern utredning. Men kring det har nu blivit en sån här dynamik. Sen Ville Merinen lyfte det här via offentligheten, så har det fortsatt att gå så här att media gräver fram någonting, i det här fallet STT, och så får de svara på kritiken offentligt.
Och om vi tror på det här att det är rosornas krig så att säga, så då kan man ju liksom... Man kan misstänka att det där motparten, eller den ena liksom parten i det här rosornas krig, alltså de som är mot den nuvarande partiledningen, har sett sin chans att nu lägga in en käpp i hjulet och liksom...
Så du tror på det här kuppförsöket?
Jag ser inte vad jag tror på. Jag ser att det här är en teori då. Mm. Det
liksom en sak som
att man vapen... Man kallar det på engelska för weaponize. Det liksom,
beväpnar.
Eller man tar någonting...
gör det till ett vapen.
Och gör det till ett vapen. Aha, ja, okay. Vi ser den här trakasserikandalen och sådär. Men jag tänkte
bara, apropå det där, det har ju lyfts fram alltså Nasima Razmiar, alltså viceordförande eller hur, så har ju också kommenterat det här då. Och just att liksom, men hon, det som pressen har tagit fasta på, att hon nämner inte Tuppurainen. Alltså att man går, många går fram och stöder, jag har aldrig sett någonting sån här typ i Tuppurainen. Rasmi skriver någonting i stil med att det är viktigt att vi reder ut det här i grunden.
Just.
Ska man tolka det här då som, vet du, det där weaponizer och liksom att här är det maktkamp? Hur tolkar ni det här?
Alltså man
kan
också...
är väl mer att vi
har livlig fantasi.
Rubriken och någon säger att det där, nu tycker jag att allt borde vara bra, vi borde bli vänner och vi ska utreda allt det här. Då sätter vi i rubriken att Rasmiar stöder inte Tuppurainen.
Ja, men varför stöder hon inte Tuppurainen? Varför skriver hon inte? Jag har aldrig
kanske
sett det här.
Kanske hon inte stöder Tuppurainen. Men okay. Hon kommer kanske att göra det ändå.
Okay. Ja, men jag har funderat på det här väldigt mycket under det senaste dygnet. Att finns
vad har
här
du
liksom,
fram till?
Finns här någon sån här kalkylerad maktkamp eller något kuppförsök? Men alltså om man tänker på att hur skulle det här då ha gått till? Alltså att man via en nyhetsbyrås enkät på något sätt räknar ut hur man kan... Det är ju assistenterna som först har svarat och sen har man på basen av det intervjuat människor. Hur skulle man sådär kalkylerat kunna rikta pikar via ett oberoende mediums liksom, kanaler? Jag tycker det börjar liksom i något skede kännas lite som att vi har väldigt livlig fantasi här. Sen är det ju absolut så att det finns den här lite falangersplittring. Säkert finns det maktkamper inom Socialdemokraterna, men frågan är att är det som sker just här? Finns det någon som försöker fälla någon? Jag lutar mot att tro att det inte är så kalkylerat som vi kanske tror.
Sofia, du ställde ju frågan till SDPs Johan Kvarnström. Just det här maktkamp. Vi kan höra om han svarar.
Jag skulle tro att om det skulle pågå en maktkamp så tror jag att jag skulle ha fått liksom känt till den på något sätt. Då skulle det finnas rimligtvis en kampanj för någon som vill bli gruppordförande eller någonting, och det är något sådana tendenser har jag inte märkt av.
Nej, men Johan, man ska aldrig säga att så här, om det pågår en maktkamp då borde jag nog
känna
till den. Det här
kommer att pressmeddelanden om saken.
Det vill säga det kan pågå en maktkamp, men Kvarnström är inte inbjuden till den maktkampen.
Hej, jag har en teori om varför det händer just för Socialdemokraterna. För trots att då kanske det, enligt Sofia, kanske då inte är en maktkamp just nu, så är det ändå ett faktum att det alltid bubblar fram inom Socialdemokraterna mer än inom andra partier.
Du menar överlag?
Överlag,
det här.
Ja. Nu är man gallupetta, det har sett som en orsak, gallupettan, och det börjar bli nervöst. Och efter valet kommer man att välja ministerposter, man måste profilera sig där. Men det finns också, tror jag, en ideologisk orsak. Det vill säga man är det stora partiet liksom till vänster om mitten. Alltså man är liksom, Socialdemokraterna har en mer ideologisk grund att stå på än till exempel SFP eller också Samlingspartiet. Där finns liksom här, några grunder förstås Karl Marx, men revision efter revision, men i varje fall. Vilket betyder att det finns liksom olika ideologiska skillnader mer än inom andra partier. Förstås Vänsterförbundet ett exempel, men de har ju grälat sig sönder under 80-talet. Men, och när det handlar om ideologi, då är det någonting djupare. Då liksom är det inte någonting som man bara kan komma överens om och liksom kompromissa allt för mycket. Så därför bubblar det upp gång efter gång. Mm. Det är liksom de centristar mot vänster socialdemokrater.
Så du menar att någon här har nu liksom gett sig ut för att använda den här trakasserihärvan för att få bort Tytti Tuppurainen från gruppordförandeposten?
Man tar vad man har i form av vapen, men det vet jag inte.
De ska ju välja alltså ny gruppordförande nu när riksdagen öppnar, alltså nästa vecka. Vi spelar in där som sagt på fredag eftermiddag. Vem kan utmana Tuppurainen? Vem är det som skulle kunna vara gruppordförande istället för henne?
Alltså jag skulle säga, i det här, nu där det har gått så här långt så finns det ingen som kan utmana. Om det inte är någon helt frifräsare så tänker jag att nu vill ha lite rubriker.
Ville Merinen?
Troligen inte. Nej, men alltså det måste ju vara någon som står nära Lindman i så fall. Det har ju sagts här nu att alltså, om vi utgår från teorin om att det nu faktiskt är en maktkamp på gång via de här trakasserifallen, så bevisas det ju då på tisdag när de har gruppordförandeval. Kommer det någon motkandidat till Tytti Tuppurainen, då har vi kanske någon slags bevis på att det var faktiskt någon som, eller som nu efteråt kommer på att hej, här är en chans att utmana. Men om hon blir omvald...
Just därför vill ju ingen ställa upp om... om vi journalister sitter
och att det är på samma gång lite av en omröstning kring Lindtmans förtroende eftersom han nu har liksom limmat sig fast i Tytti Tuppurainen och satt sitt eget namn på spel för att skydda henne. Men enligt källor jag har pratat med så finns det ju nog också en sån syn på det här att det inte är någon maktkamp på gång utan det här bara helt enkelt är helt usel kriskommunikation som görs i panik och av rädsla som Tytti Tuppurainen och Lindtman nu håller på med. Att man har fått, jag menar, det har gått veckor och veckor där olika fall har kommit upp och nu äntligen så när det kommer liksom upp till partiledningen så får man helt enkelt panik och bara nej men det här stämmer i alla fall inte. Att man får en sån här panikreaktion och att det då skulle vara en ganska... felbedömning får vi se om det men det är i alla fall jätteriskabelt eftersom om det kommer...
Det vill säga att de liksom säger så hårt Tuppurainen och Lindtman drar så hårt tillbaka.
Om det nu sen i den här, också den här egna externa utredningen som de har på gång, om där kommer någonting liknande fram om Tytti Tuppurainen till exempel, då faller ju hela den här, det här attackförsvaret.
Okej, inte tror jag heller på att det är någon maktkamp eftersom det skulle vara så obalanserat. Den nuvarande partiledningen har ändå så liksom brett stöd, tror jag, ändå inom partiet. Men nog en ideologisk skillnad som har funnits ända sedan 70-talet efter att man bestämde sig att lämna, vad heter det, eller gå... ta åt sig marknadsekonomin.
Mm. Absolut, men det betyder inte att det nu är det vi ser just här i den här situationen.
Nej, men, en sak som jag tänkte att det här börjar ju när Merinen tog upp då i det här programmet, eller publicerade det här programmet, där han talade om att liksom det förekommer liksom riktiga trakasserier, alltså som objektivt sett kan säga vara alltså trakasserier, alltså våld, sexuellt våld och så här förnedring och så här.
Och det kan vi ju säga, programmet var inspelat i maj månad, men Merinen sa ingenting och programmet publicerades i december.
Men så hade vi här på Yle och andra tidningar, andra mediebolag också har gjort sina enkäter där det har kommit fram att en 10% av de som svarar av de assistenterna säger att jag har upplevt eller jag har sett att det har förekommit sånt. Men nu har det börjat gå till det att liksom att jag ser att Mia-Petra Kumpula-Natri som är riksdagsledamot, hon har nu då nästa namn som har lyst fram att hon har liksom betett sig illa, skriker och det där är liksom överlägsen gentemot sina... Men jag menar bara att det här liksom, det börjar liksom tänjas ut nu, det här att nu snart är det varenda en riksdagsledamot som har lite svårt att hålla humöret och ibland brister ut i det där raseriutbrott och kanske säger tala fult.
Det har gått från de här faktiska alltså, speciellt sexuella trakasserier till en mer allmän grej, alltså om arbetsklimatet.
Det är att du inte hälsar i korridoren.
Ja. Vilket jag tycker att det är en jäkla... men det ska
Och jag frågar ändå om Ville Merinen, alltså var det ungefär medan Lindtman och Tuppurainen stod och försökte bemöta de senaste anklagelserna mot partiet och Tytti Tuppurainen, så satt Ville Merinen och la ut på sociala medier ännu lite mera bensin på brasan, alltså. Var det alltså på X då, eller var han la ut det, alltså. Att det här räcker inte, att det är så mycket skit som kommer upp nu, vi måste liksom...
X utsätta någon av de där plattformarna, men...
Vad är det liksom, vad är det mer i den? För det är som, att igen var han där och öste på lite mer, att
han fortsätter med sin linje att han är inte på det sättet lojal till partiet på något sätt. Han är lojal till sig själv och den sak han nu vill lyfta fram helt enkelt. Mm. Att han bryr sig inte om vad som händer med riksdagsgruppen och dens ledning. Mm.
Och så det är som en tredje maktkamp från hans håll då. Mm. Alltså dels är det de här gamla rosarnas krig och sen är det...
Han är sin egen falang.
Han skjuter från sidan där sen.
Ja.
Och faktiskt det enda namnet han har nämnt Ville Merinen är ju Tytti Tuppurainen då för 3 veckor sedan när han sa att han kräver att riksdagsgruppen möts eller någon sorts instans att partiet möts. Men att Tytti Tuppurainen inte får leda det möte, för hon är inte riktigt neutral. Det här sa han så för en månad sedan.
Men ännu om det här att det börjar gå in på sådana här ganska subjektiva upplevelser nu, att vad man lyfter fram. Och jag kan tänka mig att det också är en orsak till varför jag har inte sett så mycket pikar eller påhopp från andra partier just nu. Alltså de ligger ganska lågt och låter Socialdemokraterna liksom krisa till det riktigt. De klarar det helt bra, helt själva också, att om man nu börjar gå och säga att fan vad ni sköter det här dåligt, så jag menar, om man tittar i eget bo, så alla partier har sån här någon slags
utom samlingspartier, de har noll.
Jo, nej, det är sant. Men det är att, men de kan behandla det internt, och nu kommer det också att Sannfinländarna kommer att göra en egen utredning, så att de flesta tar itu med det här.
Som förstås visar att det absolut inte förekommer någon sån här problem bland Sannfinländarna, men du har säkert rätt, för att det där, det är förunderligt liksom, också de här riksdagsledamöterna som brukar liksom genast hoppa på allt som bara rör sig, så har liksom, ja ser till. Att är det då den här taktiken, eller är det då en rädsla att om jag nu börjar allt för mycket hoppa på Socialdemokraterna och försöka tjäna på det här, så då upptäcker plötsligt journalisterna att hallå, där, det fanns en annan här också, och börjar liksom då gräva lite djupare
jo,
i mitt parti.
Och det är nog lite speciellt att det nu endast är Socialdemokraterna som det kommer fram en massa fall om. Alltså jag menar, det är januari, riksdagen är inte öppen, det här vanliga lagstiftningsarbetet är inte igång, så jag förstår att det finns liksom redaktioner fulla av politiska journalister som har tid att liksom gräva i de här fallen också. Det kan ju spela in till varför det nu pågår här från vecka till vecka. Men jag tycker att du frågade här tidigare att vad min slutsats var nu om det här, att vad det handlar om. Så att jag landar nog i det att det verkar som att jättemånga backar upp Tytti Tuppurainen jättestarkt. Och den majoritetsuppfattningen är att hon inte beter sig osakligt. Även om det finns de som tycker det, och det ska säkert behandlas inom partiet. Men egentligen, poängen är inte kanske att huruvida hon faktiskt har betett sig så här eller inte, utan det är bara den här krisresponsen. Alltså det att först uppmanar man att hej, vi ska utreda, vi tar allting på allvar, kom fram fast anonymt, vi ska behandla det och ta itu med det här. Och sen när det kommer eller liksom kritik, det är ju egentligen kvittar det ju att kommer det från en assistent eller kommer det från en riksdagsledamot, men det är ju ändå en anklagelse, och det är ju jättespeciellt att sen när det gäller henne själv så skjuter hon ner det totalt och går till attack. Att jag tycker det är det som är så ironiskt här. Att
på det sättet var det ju inte speciellt snyggt.
Inte speciellt snyggt, och det är högt spel, och det finns enorma risker för att det här kan liksom skita på sig redan imorgon när det kommer nya enkätresultat.
Vi får se, vi får återkomma till det i ett fjärde avsnitt av politiken. Då betyder det att de här SDP-grejerna har täckt en hel månad av politiken. Det är ganska snyggt. Oj, oj. Vi ska ännu nämna att mannen som mycket ogärna lämnar Finland, det vill säga statsminister Petteri Orpo, han köpte ju en sista minuten resa till Kina här i veckan. Vad gjorde han där?
Han hälsade på Kinas, ja, vad är det, Kinas president, som Xi Jinping är.
Ja.
Det var ett officiellt statsbesök av vår premiärminister, statsminister, förlåt. Presidenten var inte med.
Men det heter väl inte statsbesök när det är statsministern, det är väl. Nej, bara, utan det här var någon slags lite mer informellt. Nå ja, men i alla okay. fall.
Ett lite
men han hade själv sjabblat lite, för att Orpo hade själv talat om statsbesök trots att statsledningen saknades på det viset.
Ja, men då är jag ursäktad, och till och med statsministern inte kan hålla reda på det.
Ja.
Men han hade med sig en drös med finländska representanter för finländska företag.
Mm.
Och det här har Finland ju gjort flera gånger tidigare, åkt till Kina med statsminister eller president och ett entourage av företag. Vi kommer ihåg, var det inte så som Konef kom in på kinesiska marknaden då i tiderna, att man var med på någon sån här resa, åtminstone har man varit med, och Kone är ju jättestort i Kina nu, alltså de som gör de här rulltrapporna, kineserna tycker om att åka rulltrappa och det där, och det finns många av dem, det är ju därför som Kinas marknad är så stor. Det var orsaken.
Och det här beskrivs ju lite som alltså nu åker ju väldigt många europeiska ledare skyttetrafik dit till Peking, och det har beskrivits också som sån här speed dating med Kina liksom, att nu eftersom vi inte längre kan officiellt lita på USA, så
ej,
måste vi hitta
Ryssland.
Så vad blir kvar? Kina. Så att jag menar, det är den här nya pragmatiska värdebaserade realismen där man måste få och hitta nya vänner.
Men om det var speed dating, så tror jag att
jag tror det var en match
faktiskt. Orpo klarar sig riktigt bra bra. Alltså. Mm. Bland annat har den officiella kinesiska nyhetskanalen så har jag gjort ett långt inslag om Finland. Hur klok den stora ledaren Petteri Orpo är och hur bra Finland är så här överlag. Vi har väldigt lite klipp av den här nyhetsuppläsaren. Det här är på engelska alltså.
Finland has earned a reputation for pragmatic cooperation. Finnish President Alexander Stubb once described it as value-based realism. The concept is resonating internationally. Canada's Prime Minister Mark Carney even referenced it in a recent speech at the World Economic Forum in Davos.
And our new approach rests on what Alexander Stubb, the President of Finland, has termed value-based realism. We aim to be both principled and pragmatic.
Carney also visited Beijing earlier this January and returned with a full package of cooperation agreements between Canada and China.
Okej, nu blir det bra. Nu finns det två på jorden som vet vad värdebaserad realism ungefär betyder.
Och uppskattar det också.
Ja. Kanadas premiärminister och Kina, så det är ju trevligt.
Mm. Jag tycker det är lite roligt att jag menar, för bara en månad sen så var det som kinesiska medier rapporterade om Petteri Orpo var liksom att han bara ursäkt om våra rasistiska bilder. Så det var liksom senaste nytt, men nu är allt jättebra
det
är igen.
Och plus att alldeles för några år sedan så skulle vi skulle inte ha någonting att göra med Kina, utan vi skulle tvärtom minska vårt beroende av Kina. Men det är helt andra saker. Intressant att notera att Petteri Orpos regeringskollega, sannfinländarnas Jani Mäkelä, var ute och kritisera det att Petteri Orpo åker till Kina, som ju lider uppenbar brist på mänskliga rättigheter. Och så här, vad ska vi, alltså, hur ska vi tolka vår utrikespolitik i det här fallet?
Jani Mäkelä, han är riksdagsgruppens ordförande, och hans uppgift är att det där, slänga ur sig saker på sociala medier för det mesta, och också när man sätter mikrofon framför honom, en kamera.
Ja.
Hans minister, alltså Jani Mäkelä, sa så här, varför, det här var ett misstag av Orpo att resa till Kina, och det är därför att Kina är en, just som du sa, bryta om mänskliga rättigheter. Och så här. Så det låter ju som han skulle vara då gruppordförande för ett oppositionsparti, men han är alltså sannfinländare. Hans egen minister ville ta avgöra, är han utrikeshandelsminister? Han sa ju nästa dag sen jag stod ju att ungefär i princip så svarar på det här sättet att no, det är nu Jani Mäkelä som pratar. Han har ju beläget ord för vad han säger, men det där, vi brukar inte lyssna på honom så mycket.
Okej. Gott så. Alldeles här, alltså i slutet av i fjol, så bedyrar ju varenda finländsk politiker värd sitt namn hur USA är, alltså trots Trump så är USA vår bästa och mest pålitliga partner. Hur mår den här kärleken just nu?
Vår kärlek till USA?
Ja, eller politikernas kärlek till USA i Finland.
Vi har blivit lite bedragna.
Ja, men har alla övergett alltså den här bedyrande av att USA är en pålitlig partner nu då?
Men kanske inte direkt, men åtminstone gör man nog ganska mycket konkreta saker för att faktiskt lösgöra sig från det här enorma beroende som vi de facto ännu har till USA. Om man bara tänker på till exempel alla möjliga molntjänster och dataserverhallar som vi liksom använder. Alltså nu i veckan, vår kollega Niklas Fagerström gjorde en ganska bra jutto med Europaparlamentariker Aura Salla från Samlingspartiet, som just varnar för det här hur utsatta vi är om USA använder sin så kallade kill switch, alltså när det gäller de här stora techjättarna, Microsoft, Google och så vidare, Amazon, som vi nu är helt totalt beroende av när det gäller, alltså senast, det var inte för länge sedan, kanske ett halvt år sedan, som både alltså FBA, Folkpensionsanstalten, vår valmyndighet meddelade att nu gör vi sådana här fleråriga avtal med Amazon om att lagra finländarnas alltså hälsouppgifter, valdata, allting om våra kandidater och så vidare.
Just det.
I amerikansk ägda företags liksom molntjänster. Också alltså på Yle här har vi samma problem. Yle Arenan ligger på en sån här tjänst. Jag tror att det är dags att vakna nu liksom och fundera på alternativ.
Sen, kinesiska alternativ.
Kinesiska, liksom. Det är
kinesiska
det
som, moln.
Ja. Och det är säkert inte fiffigt att göra nya avtal och det där knyta sig ännu mer till de här molntjänsterna, men samtidigt så tror jag nog att ingen politiker tänker att det på riktigt skulle finnas något alternativ till att ha ändå USA som närmaste icke-europeiska allierade.
Men det finns liksom ju tongångar kring att Kina till skillnad från USA nu ses som en mer förutsägbar partner. Alltså att de gillar, det är så här business relation, alltså man vill faktiskt hålla sina avtal och liksom...
Så länge som det gynnar Kina.
Ja, absolut. Men jag tycker bara att det verkar som att retoriken är nu sån att det går inte alls, jag menar, det går inte att lita på Trump, han är så han ändrar åsikt hela tiden, men att Kina då på det sättet är en bättre handelspartner.
Vi har skrivit under ett, eller vi har inte skrivit under det ännu, men vi har hållit på att skriva under ett avtal, EU alltså, med Indien och ett då med några sydamerikanska länder, så det finns ju nu då. Där är det ju intressant att det här Indienavtalet, man har hållit på liksom i
År. 20 år,
och ofta hade förhandlingarna varit helt på is, och för det mesta hade varit indierna som de har haft jättesvårt att liksom öppna upp sin marknad, ganska protektionistiska så här i de här förhandlingarna. Men det var tydligen från Indiens sida som kom det här pushande att nu kommer man fram till att få det här förhandlingsavtal färdigt. Så det är inte bara vi här i Europa som tänker på det. I Indien kanske man ännu mer känner sig utsatt nu i den här trumpska världen.
Mm. Mm. Det är den nya världsordningen.
Den nya världsoordningen. Du har hört senaste avsnittet av Politiken. Kul att du lyssnar hela vägen. Vill du höra av dig går det väldigt bra via politiken@yle.fi.